I sommar lutar vi oss bakåt, silar sand mellan tårna och lyssnar på musik på svenska så att alla kan sjunga med. Svensk sommar på Mix Megapol. Det är ljudet av semester.
Podplay. Hej och välkommen till ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.
Det är här vi pratar brottmål från ett helt annat perspektiv än vad ni är vana vid.
Försvara perspektivet, det enda perspektivet som räknas.
I dagens avsnitt så ska vi gå tillbaka i tiden till ett uppmärksammat mord, det så kallade Stureby-mordet. Och det som är speciellt med det här fallet, det är att det handlar om barn som manipulerar annat barn att mörda ett barn. Obehagligt. Och vi ställer oss frågan, hur är det egentligen för oss försvarare när vi företräder barn? Martin, vi får ta oss tillbaka till 2009, eller hur? Berätta, vad handlar det här fallet om?
Ja, det grundar sig i ett triangeldrama. Det handlar om en pojke och en flicka. De är tillsammans och han är superförälskad i henne och hon är superförälskad i honom. Dock efter ett tag så börjar det här förhållandet från hennes sida lite grann dö ut. Och de tar en liten paus. Och i den pausen så träffar den här killen, eller i vart fall börjar han inleda någonting med en annan tjej helt enkelt. Och detta blir inte hans flickvän eller för detta flickvän alls glad över.
Nej, han pussar den här andra tjejen och det blir inte hans tidigare flickvän då glad över, eller hur?
Precis. Och den här killen vill gå tillbaks och bli ihop igen med sin stora kärlek. Och detta tycker hon inte ska hända om inte han dödar den här nya tjejen.
Och bevisningen i det här målet kom att bli ganska stark och obehaglig. Så här kunde det låta i sms som man säkrade från flickans mobil till pojken. Jag klarar inte av att sitta här typ 3 säten bort från henne på T-banan. Hon ska dö. Du vet vad du ska göra i helgen. Har du gjort den? Och det här följs också av ett meddelande att hon kommer bli arg om pojken inte har gjort det innan jag kommer hem. Och pojken ska även ha skickat ett sms till henne där han lovar att fixa det innan balen.
Och det man kan nämna är ju att den här killen, han erkänner ju att han gjort det här och berättar också hans uppfattning om vad som har hänt och vad som inte har hänt. Och så är ju inte riktigt fallet med hans flickvän eller för detta flickvän eller hur man nu ska rubricera det. Vad var hennes inställning utifrån vad vi läste i de här sms'en, så ser det ju ganska tufft ut för henne.
Mm. Nej, hon hävdar ju då att jag har skickat det här, men det var ju liksom bara förstärkningsord. Jag var rätt trött på honom liksom och tyckte att han får ju liksom skärpa till sig här om han ska vara ihop med mig. Och när jag säger att hon ska dö, då är det bara ett förstärkningsord för det jag vill ha sagt helt enkelt.
Så hennes avsikt med de här sms'en var inte att anstifta ett mord, eller det vill säga att han skulle gå och mörda någon enligt henne.
Nej.
Utan det var mer bara ett sätt att skriva, dels för att förklara för honom och förstärka och för att han ska förstå allvaret. Och lite grann också för att hon var lite trött på honom också, var en viss... ett visst resonemang.
Mm. Vad säger vi om det, Martin? Alltså man kan ju, den invändningen från hennes sida, alltså vi pratar ju om barn återigen och alltså det är 16-åringar det handlar om här. Jag kan väl ändå tycka att det ligger väl någonting i hennes invändning att varför ska jag tro att min 16-åriga ex-pojkvän verkligen skulle gå döda en annan person bara för att få bli ihop med mig.
Och det vet vi ju, framförallt ungdomar och även vuxna använder ordet döda. Jag ska döda den jäveln. Jag hatar honom eller henne så mycket så att fan, ska slå ihjäl honom.
Ja, eller hoppas han dör.
Ja, och det innebär ju inte alltid att man så här, alla människor som har sagt det är inte beredda att gå och döda någon.
Nej, och det är inte nödvändigtvis alltid att rubriceras som ett olaga hot också, givet omständigheterna.
Så att det beror lite grann på. Men det som var problemet för henne här, det var ju att åklagaren åberopade en hel del vittnen. Och de här vittnena var ju av den absoluta uppfattningen att hon hade sin före detta eller sin kille i koppel. Att det var hon som bestämde, att det var hon som manipulerade honom. Det var hon som hade fått honom att göra många saker, till exempel gå med i kyrkan. Han hade gett upp mycket saker på grund av henne. Han gjorde som hon sa. Det var den allmänna uppfattningen och även att hon visste om detta.
Mm.
Det vill säga att hon hade honom runt lillfingret. Och normalt sett i den här typen av mål så brukar det ofta vara tvärtom. Det vill säga att det är mannen som misshandlar och manipulerar kvinnan. Men här är det ju tvärtom, Kristoffer.
Mm.
Det är väl rätt ovanligt.
Ja, i vart fall som man känner till. Mm. Man kan väl säga som så att det har uppmärksammats en del på senare tid att även om det naturligtvis inte sker i samma utsträckning som mäns våld mot kvinnor, så finns det ett jättestort mörkertal över män som blir både psykiskt och fysiskt misshandlade av kvinnor i sin närhet. Män som naturligtvis då inte vågar på grund av stigma att det innebär. Alltså en man som blir slagen. Vad är det för? Det kan inte vara en riktig
man. Som inte kan stå upp mot en kvinna.
Nej.
Det vill ingen, många män som inte vill erkänna det.
Exakt. Som dessutom då finns det också exempel, jag ska inte gå in i några egna ärenden nu, men jag har haft klienter som känner att de, när de väl vågar anmäla, att de blir väldigt dåligt bemötta av polis.
Machopolis som inte riktigt tar lite verkar. Ja.
Haft klienter som har anmält sina ex till exempel för våldtäkt och liknande, som blir väldigt skeptiskt bemötta. En man som blir våldtagen av en kvinna, det är inte möjligt.
Där har vi en bit att gå. Vi har ju kommit långt i den andra kampen, men den kampen är någonting som faktiskt inte diskuteras ofta.
Nej.
Och det är kanske någonting som borde diskuteras oftare.
Mm.
Så här har vi ett exempel, i vårt fall enligt kompisarna och enligt den här killen.
Ja, så att bevisningen mot den här flickan var förhållandevis stark. Och det blev ju ändå på det sättet, när man läser domarna från tingsrätt och hovrätt, ändå sms-bevisningen, och det här var en del av den, det fanns betydligt mer som kom att fälla avgörandet. För där kunde man se hur hon skrev och hur hon påverkade honom, svart på vitt. Mm.
Och om vi ska börja, vad kom tingsrätten fram till oss i den här killen? Det är lite lättare. Skuldfrågan var ju ganska enkel.
Ja, han erkände att han hade tagit livet av det.
Man tyckte att hans berättelse fick stöd av den övriga bevisningen. För bara att erkänna räcker inte. Men det fanns en hel del som visade att han faktiskt talade sanning och att man trodde på att det var han som hade dödat den här tjejen.
Mm. Så att han dömdes för mord. Han önskade dömas för ett dråp, men domstolen kom fram till att det var för välplanerat och för att det skulle rubriceras som dråp.
Och lite kort, Kristoffer, vi har gått in på det tidigare, men bara en kort sammanfattning. Skillnaden på dråp och mord. Många säger
ett mindre allvarligt dödande, ja. Helt enkelt. Man kan tänka sig till exempel när man blir angripen av någon och sen börjar man försvara sig och så går man för långt helt enkelt. Då kan det vara så att det rubriceras som dråp.
Men det är inte bara det som många tänker, att planerat dåd det är mord, ett oplanerat dåd det är dråp. Så är det ju inte, utan Nej. Det är flera faktorer. Smärta, hur ont gjorde det? Finns det några andra försvårande omständigheter? Att man är till exempel nära bekant med offret och så vidare. Och så vidare. Och här fanns det ju en del.
Precis. Och så att det var egentligen inte jättefråga för domstolarna, utan frågan var lite mer hur skulle man se på flickans roll i det här? Givet då hennes invändning om att det här var inte allvarligt menat, det som jag sa och skrev och gjorde mot honom. Men där ansåg man, precis som jag var inne på, att sms-konversationerna i förening med vittnesuppgifterna gjorde att även om hon kanske inte direkt förstod att han skulle verkställa de här uppmaningarna som hon skickade till honom, så borde hon ändå ha insett risken för att han skulle kunna göra det.
Så det man tyckte från tingsrätten var att hennes avsikt med de här sms'en, man kunde inte bevisa att det var jag skickar där för att döda, det är mitt syfte. Det som då kallas för direkt uppsåt, det som nu kallas för avsiktsuppsåt eller insiktsuppsåt. Det var inte någonting man kunde bevisa, tyckte man. För att det skulle kunna vara så som hon förklarade, att jag gjorde detta av en annan anledning. Så det köpte man ju till viss del. Men man tyckte, som du var inne på, att man, hon måste ha förstått att det fanns en risk.
Mm. Och man kan liksom inte skicka sådana här meddelanden och hålla på så mycket som hon gjorde. Och pressa och ställa ultimatum. Utan att förstå att här, det skulle faktiskt kunna vara så, vilket ju också blev fallet, att han gör det här.
Och då beaktade mig även det som vittnena berättade, att hon hade kontroll över honom, hon visste att hon hade kontroll över honom, och att han var ganska omogen i sitt sätt och beteende, som tingsrätten konstaterade.
Mm.
Och alla de här sakerna var någonting som hon kände till, och det fanns även olika kontakter mellan dem som gjorde att här borde hon förstått att han faktiskt menar allvar.
Mm. Så att även hon dömdes...
Det kallas ju likgiltighetsuppsåt som man kom fram till.
Exakt.
Det vill säga att hon struntade i att det här kunde vara en risk. Hon skickade de här sms'en då, och då kom fram till att risken fanns där och hon var, citat, likgiltig. Så då tyckte man att då skulle det dömas för mord.
Mm. Ja, för anstiftan av mord.
Helt rätt.
Det är riktigt. Det intressanta då var att när det gällde straffet... Så ansåg man på den tiden så såg straffskalan ut så att det var 10 år eller livstid. Och där kom man då fram till att det här skulle vara för en vuxen 10 års fängelse.
Och där tycker jag, vad tycker du om det, Kristoffer? Jag studsar på det.
Ja, ja men precis. Planerat, motivet.
Horribelt motiv ska jag säga.
Ja, precis. Alltså skyddslös person. Jag har också svårt att se varför man inte väljer fängelse på livstid för en vuxen person då.
Och en misshandel som fortsatte när den här stackars flickan var redan döende. Och, så det var ett hemskt brott. Det var ett hemskt motiv. Det var väldigt planerat. Och dessutom en anstiftare som utnyttjade en person man hade kontroll över. Jag skulle säga, hade varit 2 vuxna personer och ta bort åldern i den här sammanhanget, så är jag rätt övertygad om att tingsrätten har kommit fram till att det här nog ligger på livstid. Jag tror man blir påverkad helt enkelt.
Och det kan jag säga att åklagaren var ju inte nöjd med det straff som sen utmättes. Vi kommer till det alldeles strax, för man får ju inte livstidsfängelse när man är 16 år. Och inte 10 års fängelse heller. Men åklagaren var ju inte nöjd och överklagade faktiskt till hovrätten och ville ha ett högre straff, men gick på pumpen även där. Men tillbaka till tingsrätten och det straff som kommer att utmätas. Som ni alla känner till nu som har lyssnat på oss ett tag, så får man ju en ungdomsreduktion när man är under 18. Och det ledde då till att man utgick från 10 år för en vuxen och sänkte då straffet till 1 år och 8 månader för pojken. 1 år och 8 månaders sluten ungdomsvård. Man får typiskt sett inte fängelse som 16-åring.
Och då ska man nämna att på slutet av ungdomsvård så blir man inte frigiven efter 2/3, utan man måste sitta hela den tiden.
Ja, precis. För får man som vuxen ett 10-årigt fängelsestraff, då är man efter villkorlig frigiven ute efter typ 7 år. Men någon sån regel finns inte beträffande sluten ungdomsvård. Så man kan säga att straffet på 1 år och 8 månader motsvarar då 2 år och...
Ja, 2,5 typ.
Ja, 2,5. Men det intressanta var ju då att hon fick samma straff. Hon fick också 1 år och 8 månader, trots att det inte var hon som hade utfört mordet. Vad tycker du om det, Martin?
Jag tänker kanske lyssnarna, men ni sa ju i ett annat avsnitt att anstiftaren ofta dömdes till ett högre straff. Men här fanns det ju lite andra omständigheter. Man kom ju inte fram till att detta var ett avsiktsuppsåt eller insiktsuppsåt eller direkt uppsåt, som det också kallades för. Det vill säga, hennes syfte var inte, när hon skickade de här sms, man kunde inte bevisa det, att hon skickade de här för att han skulle döda. Men att det var, hon var i vart fall, förstod att det fanns en risk och var likgiltig. Då brukar man tycka att det är lite lägre straff. Och då kom man fram till att då, utifrån de omständigheterna, så ska de få samma straff. Så att jag tycker att det var rätt att de fick samma straff, eftersom man inte kom fram till att det var direkt uppsåt. Hade man kommit fram till det, och det är det man kan kanske läsa mellan raderna, så tyckte man att då är anstiftarens gärning värre. För han hade inget motiv att döda henne, och han hade aldrig dödat den här tjejen om inte det var för den här manipulativa ex-flickvännen eller flickvännen.
Fast jag har ändå svårt att riktigt köpa att man ska få ett högre straff eller ens samma straff när det faktiskt inte är en själv som håller i mordvapnet, så att säga. Alltså förstår vad jag menar? Det måste ändå, alltså att faktiskt utföra en gärning borde väl rimligen vara hårdare.
Jag förstår,
tänker,
du är den som sparkar, du är den som hugger, du är den som skjuter, och det är du som håller i vapnet. Men jag håller ändå inte riktigt med, för att det blir lite grann ofta med en anstiftare att den som utför det blir lite grann bara ett vapen. Det är en ren slump vem det är som utför det, ofta, inte alltid. Utan det är ju viljan hos den som anstiftar, det är anstiftaren som vill göra det, som tar initiativet och övertalar någon eller betalar någon eller liknande för att någon ska faktiskt dö eller misshandlas och så vidare. Så den personen är ju den drivande, och den personen hade ju gjort alldeles oavsett vem som hade utfört det. Man vill att någon ska dö och man ser till att det sker, och istället för att hålla i mordvapnet själv så ger man det till någon annan i praktiken.
Mm.
Så jag tycker att det är ju den personen som är orsaken till döden, även om inte det är den som gör det, så är det den som har syftet och den som tar initiativ och den som är drivande. Och då tycker jag att är man drivande och lite högre upp i hierarkin så ska man ha ett hårdare straff, i min uppfattning.
Mm, jag förstår hur du resonerar. Okej, Martin, vad har vi lärt oss idag?
Jo, vi har lärt oss att även om man mördar någon på sånt här sätt så kan man få ett väldigt lindrigt straff, i det här fallet 1 år och 8 månader. Och det beror dels på åldern och dels på att tingsen tyckte att det här inte var ett allvar som låg på livstidsfängelse.
Även hovrätten. Och där kan man väl säga att jag tror att det beror mycket på, av historiska skäl, det var också en av anledningarna till varför man införde, som numera finns då, en straffskala mellan 10 år och livstid. Innan var det ju så, antingen 10 år eller livstid. Varför man, vilket gjorde att det blev väldigt stora tröskeleffekter mellan 10 år och livstid. Det vill säga att det tog emot för domstolarna att ge livstid, eftersom det blev som väldigt stor skillnad mellan 10 år och det som kom att bli livstid. Och därför så införde lagstiftaren då mer trappsteg mellan 10 år och livstid. Så nu kan man få 12 år, 14 år, 16 år, 18 år som mest tidsbestämt innan man får livstid.
Och det kan man tycka är ganska rimligt.
Ja.
Så därför vill man säga att lagstiftningen har gått i rätt riktning.
Mm. Ja, ni har lyssnat på ännu ett avsnitt av podden Skyldig med mig, advokat Kristoffer Stare.
Och mig, advokat Martin Persson.